så här vi ber just nu att du välsignar de här tankarna till våra hjärtan. Vi tackar dig för den skrift som lästes från Lukas kapitel 2, verserna 1 till och med 20, samt Mika kapitel 4 och vers 8 och kapitel 5 och vers 2. Här vi vet att det här innebär och innehar någonting fantastiskt stort. Det är långt mer än en liten söt julberättelse som likställs med övriga traditioner och sagor som finns runt om i världen. Det är berättelsen om hur frälsaren Jesus Kristus föddes in i den här världen. Och inte bara det, utan hur det var profeterat hundratals, till och med tusentals år innan det skedde genom profeterna. Herre, vi ber att du vill signa de tankar som vi delar nu. Jesus, tala till våra hjärtan, bygg upp oss. Tack för de vittnesbörd vi hörde, tack för lovsången, tack för den gemenskap vi har, tack för den frihet som vi njuter av varje dag, Jesus. Vi vet inte hur länge den varar, vi vet inte länge hur länge vi kan göra det vi gör. Men Herre, vi vet och vi tackar dig, Jesus, för det vi har haft, det vi har. Herre, låt oss ta vara på varje stund att förhärliga dig i dessa tider när din återkomst är så nära, den andra återkomsten. Den första läser vi redan om och den uppfylldes bokstavligen precis som profeterna sa. Därför har vi all anledning i världen att tro att din andra tillkommelse som Bibeln beskriver med ännu flera profetier än den första skulle uppfyllas lika bokstavligt, lika exakt som den första. Vi ber att du välsignar våra hjärtan i ditt namn. Amen. Frågan kommer alltid till oss, varför firar vi jul? En annan fråga som vi ofta ställer oss själva är att när föddes egentligen Jesus? Den frågan kan vi ganska enkelt svara på. Han föddes 4 år före Kristus. Men var det inte år 0? Nej, det var någon påvärde någonting i den stilen som begick något misstag i sin kalender. Vi vet att han föddes fyra före Kristus. Därför att det var det år Herodes dog. Och han var född innan Herodes dog. Så det är en liten snedvridning i vår tidräkning där. Men tiden på året när han föddes, det vet vi egentligen inte. Men det finns mycket som tyder på att det var just den här årstiden. Att vi firar den 25 december, förutom då i Sverige och de nordiska länderna när man firar den 24. Det brukar påpeka att jag har fått allting att vi har fått allting om bakfoten här, att vi firar så att säga dagen innan, allting firas dagen innan. Julafton är större än juldagen, påskafton är större än påskdagen, midsommarafton är större än midsommardagen. Det är någonting att vi kan inte vänta liksom. Vi måste bara fira liksom. Paketerna måste fram, allting måste liksom göras dagen innan. Men i vilket fall, det finns egentligen ingenting som talar för att det var just den 25. Utan det är i den ortodoxa julen exempelvis så firar man det ett par veckor senare. Så det råder lite delade meningar om när det egentligen var. Och det är inte heller det som är poängen. Det finns det som är väldigt mycket viktigare. Men vi tror att det var vid den här årstiden, den kallaste årstiden. Och tyvärr så är det så att det vi kallar jul, det är, jag vet att ni inte tycker om det här, men det är mest hedendom. Vi har lånat in alla tänkbara saker från olika saker, olika religioner, olika saker. Och jag har absolut ingenting med julen. Bockarna och tomtarna och alla de här grejerna har ingenting med julen att göra. Och jag vet att folk blir förolämpade, men jag måste ändå säga det. Och för den rene så är allting rent. Så det betyder att det här betyder ingenting. Det är ungefär som att äta offerkött till avgudarna. Det betyder ingenting. Men om det är någon samvete som blir störd av det, så kanske vi ska vara försiktiga. Men i vilket fall, ingen bryr sig så mycket om det. Min poäng är att vi kan göra julen till vad vi vill. Därför att vi kan lägga in ett bibliskt budskap. Det finns ett bibliskt budskap. Och det är det som är titeln för min predikan idag. Julens sanna budskap. Julens sanna budskap. Och vi ska gå tillbaks och titta lite grann på vem som, vi kan gå så långt tillbaks som till Zacharias och Elisabet. Vilka var Zacharias och Elisabet? De var Johannes döparens föräldrar. Och vem var Johannes döparen? Han var en förelöpare till Jesus. Det var profeterat om att innan Messias kommer, så ska det komma någon innan och proklamera de här goda nyheterna. En förelöpare. Och vi läser om det i Malaki, det fjärde kapitlet, som är det sista kapitlet i Gamla testamentet, och den femte versen. Och det står att Elia ska komma tillbaks innan Messias kommer. Och alla undrar liksom, men då måste ju Elia komma först innan Messias kan komma. Och Jesus säger rakt ut i Matteus 17 till sina lärjungar i verserna 10 och 12, eller 10 till 12, att Johannes döparen var Elia. Han kom i Elias ande. Han kom för att vara den här förelöparen. Och egentligen så var det så här att, jag ska inte gå alls för djupt i det nu, men när Jesus kom, så erbjöd han det judiska folket riket, det messianska riket egentligen. Men Gud visste redan i förväg att de skulle förkasta det. De förkastade Johannes döparen, de förkastade Jesus. Han kom till sina egna, står det i Johannes 1:11. Men hans egna trodde inte på honom, det vill säga det judiska folket. Judarna väntar än idag på sin Messias. De har samma bibel som vi har, inte Nya testamentet, men Gamla testamentet. De läser den, de ser alla de här profetierna, och de kan inte få det att gå ihop. Utan de väntar fortfarande på att han ska komma. Men han var den som skulle komma, och han erbjöd dem riket. Men de tog inte emot honom. Och vad var det då som hände? Jo, han gick till korset. Han dog för människornas synder, som var Guds plan. Därför att utan döden på korset, så hade vi inte haft någon frälsare idag. Vad hade då hänt om han hade satt upp riket innan han dog på korset? Hade vi haft ett rike på jorden, men vi hade inte varit frälsta? Det är frågor som vi egentligen inte kan svara på, därför att Gud vet allt innan det sker. Och han visste att de skulle förneka, men han erbjöd riket genuint. Det var ett äkta erbjudande, men de förkastade. Och nu lever vi i vad vi kallar för en parentes i historien. Vi lever i församlingens tidsålder. Församlingens tidsålder vara mellan pingstdagen, som vi läser om i andra kapitlet av Apostlagärningarna, fram till församlingens uppryckande, som vi läser om i Första Thessalonikerbrevet 4, verserna 13-18, men också i Första Korinthierbrevet kapitel 15, verserna 51-53. Det talas också om i Johannes 14, 1-6 och på flera andra platser, att församlingen ska tas ut ur den här världen. Men vi är en parentes. I denna parentes så är judar och hedningar ett. Det finns bara tre typer av människor i världshistorien. Judar, hedningar och kristna. Och då säger det, de första 2000 åren fanns det bara hedningar på jorden. Om ni tar era biblar och läser i Första Mosebok kapitel 1 till och med kapitel 11. Där har vi de första 2000 åren, finns bara hedningar. Inklusive Abraham, han var en hedning. Men vad hände? Jo, i Första Mosebok 12 kallar Gud Abraham och sluter ett förbund med honom. I detta förbundet så föds den judiska nationen. Så nu finns det hedningar och judar, Guds utvalda folk. Och genom detta folk skulle Gud ge mänskligheten sin frälsare. profeterna, skrifterna, templet, offersystemet, prästerna. Allting var bara ett enda stort klassrum som pekade fram mot denna dag då Messias skulle komma in i världen. Så de följande 2000 åren så fanns det hedningar och judar. Men nu, de 2000 år som har gått under församlingens tidsålder, som vi fortfarande lever i, så finns det en tredje kategori, och det är kristna. Och det vill säga att de människor, hedningar och judar, som tror på Jesus Kristus som sin personliga frälsare. Judarna har ingen genväg till Gud, som en del tror. Att de inte behöver gå genom Messias, han frälser dem ändå. Det är inte sant. Alla människor måste bli frälsta på samma sätt, oavsett om man är hedning eller jud. Och när man blir frälst, så blir man en del av församlingen, hans kropp. Därför att läser vi i Efesierbrevet andra kapitlet, så ser vi att i honom är vi vadå? Ett. Judar och hedningar. Den här skiljemuren som fanns mellan hedningarna och judarna, den är borttagen. Så det finns bara tre kategorier. Hedningar som är ofrälsta. Judar som är ofrälsta. Och kristna som består av frälsta hedningar och judar i en och samma kropp, församling. Och vi lever i den tidsåldern och vi kan vara mycket, mycket nära församlingens uppryckande. Allting tyder på det. Sen kommer vedermödan 7 år, sedan kommer tusenårsriket under 1000 år och så vidare och så vidare. Parentes. Men det finns i Bibeln över 300 profetior som talade om att Jesus skulle komma den första gången. En av de kändaste hittar vi i Jesaja kapitel 9, verserna 6-7. Men vi hörde Jonathan läsa skriften för oss. Och jag tror att ni kommer ihåg vad han sa här i den 6:e versen av Apostlagärningarnas andra kapitel. Då står det så här, att, nu tittar jag, förlåt mig, inte Lukas evangeliet andra kapitel, förlåt mig, jag sa någonting annat, jag sa apostlagärningarna, Lukas evangeliet andra kapitel, och den 6:e versen, då står det så här: när de befann sig där, då hon skulle tiden när hon skulle föra, hon födde sina förstfödda, förlåt mig, vers 8, förlåt mig, i samma trakt uppehöll sig några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Och det är de här herdarna som vi vill fokusera lite grann på, därför att ni vet, under juletiden liksom, så är det alltid bilder på krubban, Jesus, Maria, så är det några åsnor och så är de tre visa männen där. Och det sägs i Norge att Messias kunde aldrig ha fötts i Sverige. Det fanns inte tre visa män i landet i Öster. Och i vilket fall så vet inte. Men det är julbudskapet. Alltid de här, och så är det då ett gäng med herdar där som, och sen ett änglakör och hela den här biten. Och det är helt riktigt. Det är helt riktigt. Det är helt bibliskt. Men vi har en tendens att bara se det lite grann som en söt saga. Liksom. Det är trevligt. Och om man talar om de här herdarna, de var de fattigaste. De var de socialt liksom utkastade människorna ur samhället, och Gud uppenbarade sig för dem. Och det är också sant, kanske ur ett allmänt perspektiv, men det är inte sant ur ett bibliskt perspektiv, därför att vilka var de här herdarna? Och det har jag gjort ett studie på, ni får ta det precis som ni vill, men vi tänker oss herdar, beduiner, nomader, människor som rörde sig från en plats till en annan med sina fåra flockarna. Man tänker sig att det var väldigt, väldigt unga pojkar, kanske i yngre tonåren, som vallade de här. Och det var det förvisso, men i det här fallet tyder allting på att de inte var det, utan att de var män som var förmodligen minst 30 år. Och varför säger jag det? Jo, därför att de tog de här som skulle bli präster, de här pojkarna, redan när de var 2 år gamla började deras träning. Och under 28 års tid så studerade de för att bli präster i templet. De var lärda män. Och först när de var 30 år så kunde de träda in och utföra sin tempeltjänst. Och allt tyder på att de här prästerna, hedarna, var också präster. Och de började, som sagt, bara att studera tredje Mosebok i detalj. De första 7 kapitlerna talade om de olika offrerna som offrades upp. Verserna 8-11 talade om deras kvalifikationer, vad de skulle vara som egenskap av präster. Och resterande del av tredje Mosebok, kapitlerna 12-27, talar om hur man tillber i templet. Och det var det här de studerade. Så de visste det här. Och där ingick också bibelstudier. Det vill säga att de studerade skrifterna. De visste vad profeterna hade sagt hundratals år senare, eller förlåt mig, tidigare, och i vissa fall till och med tusentals år tidigare. Och var var de befann sig någonstans? Var var de någonstans? Jo, vi hörde det också att det nämndes 2 saker här när Jonathan läste skriften. Dels nämndes staden Betlehem och dels nämndes herdetornet. Och den här platsen, jag vet inte hur många av er, jag vet att André och Anna har varit och Mesrak och Kerstin har varit i Israel och kanske en del andra också. Men det är ett väldigt, väldigt litet land. Alltså jämfört med Ryssland till exempel, eller Kanada eller Kina. Även jämfört med Sverige är det väldigt, väldigt litet i yta. Och varje plats är liksom historisk, bibliskt historisk. Därför att allting har skett. Och ibland så tänker vi inte ens på att flera av de här sakerna som vi talar om ägde rum på samma plats. Och den här platsen, det här herdefältet, där de här herdarna fick den här uppenbarelsen när änglarna sjöng i himlen för dem och prisade Gud och berättade för dem att det här barnet hade fötts. Det var en väldigt intressant plats, för att i första Mosebok, det 35 kapitlet, verserna 16-21, så läser vi om hur Jakobs fru Rakel dog i samband med att Jakobs yngste son Benjamin föddes. Och det står att på vägen tillbaks till Jerusalem så står det att han slog upp sitt tält på andra sidan herdetornet. Om jag inte missminner mig här så var det alltså i vers 21. Tredje Mosebok 35, vers 21. Han slog upp sitt tält på andra sidan herdetornet. Det är alltså samma torn som Mika talar om i kapitel 4 och vers 8. Och på hebreiska är det Migdal Eder. Migdal Eder. Och det betyder flockets torn. Och det här var alltså ett torn som hade 2 våningar. Och på övre våningen så var det observationsdäcket. Alltså det vill säga där herdarna kunde stå och se över fältet vad som hände där ute. Hålla vakt med andra ord. Om det kom lejon eller björnar eller vad det nu kan ha varit. Det fanns faktiskt lejon i Israel på den tiden. Det gör det inte längre, men på den tiden. Och på undervåningen så var det BB. BB är alltså en barna... Vad betyder det? Barna.
Barnbördshus.
Barnbördshus, alltså det är ett bebis som föds. Man använder bara ordet BB, jag vet inte vad det betyder. Men det är intressant att se att där födder tackorna sina lamm. Och herdarna var också barnmorskor. Så de hade uppgiften, de var präster i templet. De var herdar, därför att det var här som fåren togs fram, som skulle föras till Jerusalem. Den här platsen låg ungefär 5 kilometer från Jerusalem. Och de tog fåren dit för att de skulle offras i templet. Och de var också de som var med och såg till att de kunde föda sina lamm. Och det intressanta är att det var på samma plats som ni kommer ihåg Ruts bok. Rut var en moabit. Ett folk som inte stod högt i kurs hos Israel. Men Gud har inte ansenlig person. Han lät Rut bli gammelfarmor till kung David. Hon kom in i Israel och fick bli en del av Israel. Och det fanns en man som hette Boas som var en släkting till Naomi. Och Naomi var, mycket detaljer nu, Naomi var alltså Ruts svärmor. Och de kom till, hon var judinna, och de kom tillbaka in i Israel. Och det var på de här fälten som Rut jobbade för Boas. Det var på de här fälten som de här hedarna var. Så Jakob hade slagit upp sitt tält där. Rut hade varit där och skördat under Boas ledning. Och kung David själv hade varit herde på de här fälten. Så vi kan tänka oss vilken historisk plats det här var. Och här har vi de här hedarna som var minst 30 år gamla, som hade gått i bibelskola i 28 år, från 2 års ålder till 30 års ålder. Det ska börja till dig. För, liksom jag är ju son, han är ju 32 år då, men jag har inte riktigt känt att det är tid att berätta om sådana här saker. Så han måste känna sig fram. 2 års ålder börjar de. Heter det, vi blir aldrig vuxna liksom. 40-åringarna, 50-åringarna liksom, beter sig som barn liksom, klär ut sig som
60-åringarna
ungefär, ja till och med inga nämnande. Men i vilket fall, det är helt fantastiskt att tänka på vilken plats det här var. Och de här hedarna, de var där, de var lärda män, de var studerade i skrift. Så de var inte bara helt plötsligt att titta, det är en änglakör där liksom. Aldrig sett några änglar. Kom och titta grabbar. Det är änglar i skyn liksom. Det här var lärda män. Och när de sa att gå till den här platsen, Migdal Eder, flockens torn, därför att där födde, var ute på fälten och vaktade fåren. Gå till den här platsen, därför att där föddes lammen. Och de här hedarna, när lammen föddes, de lindade in dem i sådana här lindor så att de inte skulle skadas den första tiden, därför att när de är små bebislamm så kan de lätt skada sig. Och lammen som skulle gå till templet, de fick inte ha någon fläck eller skrynka. De var tvungna att vara fullkomliga, de var tvungna att vara perfekta. Och sen när de hade varit den stund så släppte de loss dem så de kunde gå till mamma och äta. Och på samma sätt så finner de här ett inlindat barn, precis som skriften hade sagt. Och de kunde skriften, de visste det. Så när ängeln sa till dem, gå till den och den platsen, ni ska se ett tecken. Vad var tecknet? Jo, att ett barn har blivit fött till. Och det här barnet skulle bli vår messias. Han skulle bli Israels kung. Han skulle bli frälsaren för hela världen. Han föddes och han låg på samma plats som de här offerlammen som gick till templet. Det var där han fanns. Det är inte kanske det som kyrkohistorien säger, men allt tyder på att det är det som skriften säger. Och den här födelseplatsen, det var Betlehem Efrata. Jonathan läste också det. Betlehem Efrata. Vet ni, det fanns ett annat Betlehem som låg mycket närmare Nasaret där Josef och Maria bodde. Det låg närmare, men skriften skulle uppfyllas. Så det var hit som de skulle gå och skattskrivas. Det var hit som de skulle komma och det var här som han skulle födas. Därför att skriften skulle uppfyllas exakt så som Herren hade sagt. Och var var de någonstans? Jo, de var på den här födelseplatsen i utkanten av den här lilla byn Betlehem Efrata. Inte vilket Betlehem som helst, men Betlehem Efrata. Och Betlehem, vet du vad det betyder? Är det någon som vet vad Betlehem betyder? Brödhus. Brödhus. Vad säger skriften i Johannes 6:35 om Jesus Kristus? Jag är livets bröd. Precis som vi måste äta det mest väsentliga för att bestå fysiskt, bröd, så måste vi äta av honom, hans liv, så att säga, för att kunna få evigt liv. Han är livets bröd. Så Betlehem är alltså brödhuset. Livets bröd kom från denna plats. Och varför var de här herdarna på denna plats? Jo, därför att de var ansvariga för flocken. De här fåren som skulle gå för att bli offer i templet. De hade ansvar för det. Och precis som David, kommer ni ihåg hur David skyddade flocken mot både björnar och lejon, så hade de samma ansvar. De hade det här herdetornet där de kunde hålla vakt. De var ute på fälten och de var inte bara präster och herdar och barnmorskor, men de var också stridsmän som kunde ta hand om både vilddjur och annat för att skydda flocken. Så de var verkligen mångfacetterade människor i det de gjorde. Och som sagt, den här platsen låg förmodligen cirka 5 kilometer, eller ligger cirka 5 kilometer, för den finns kvar fortfarande, från Jerusalem, från templet. Och de här herdarna, de visste mycket väl om Mika 4:8, om det här herdetornet, Migdal Eden. De visste också om Mika 5:2, om att han skulle födas i Betlehem. Och i Lukas 2, som vi redan har läst, men i vers 12, så står det: och detta är tecknet, ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära vare Gud i höjden och fri på jorden till människorna hans välbehag. Vilken dag, eller rättare sagt, vilken natt detta var. Vi talar om julenatten, som är så spännande. Varför? Jo, därför att Messias föddes in i denna värld. Och det var inte en saga, det är inte en tradition, det är inte bara liksom kultur eller någonting. Det är någonting som skedde i verkligheten, och det var profeterat i Gamla testamentet exakt. Dessa präster och herdar som de var, de visste exakt vad som de hade att förvänta sig. Så när de fick budskapet från ängeln att gå till Migdal Eder, detta herdetorn, och se vad ni finner, då fann de på samma plats som de här lammen föddes, ett litet barn. Och två unga föräldrar, Josef och Maria. Men Josef var inte förälder, för det var Gud, fadern själv, som är far, var far till Jesus, men han var hennes trolovade. Och de var där. Och denna julenatt så blev detta herdefält med sin hederton, förvaringsplatsen för offerlammet. Och hade jag talat engelska nu hade det varit enklare, för att då finns det ett litet ord man sätter framför the, alltså en bestämd form. Den här är det ändelsen som avgör offerlammet. Det var alltså inte bara ett offerlamm, utan det var offerlammet, det enda. Och det var det som judarna visste, att liksom de förstod den här hela tankegången, allt det här. Det var därför Johannes döparen ropade när Jesus kom gående: se Guds lamm som borttager världens synd. Helt fantastiskt. Och han offrade sig en gång för alla. I Hebreerbrevet kapitel 10, verserna 10 och 14 står det att en gång för alla offrade han sig. Ett offer, en gång för alla. Vi behöver aldrig upprepa. Med andra ord, vad änglarna egentligen kom med för budskap, det var följande: att om 33 år så kommer ni att bli arbetslösa. Det kommer inte att finnas något mer jobb för er, därför att templet kommer inte längre att ha den här funktionen. Det behövs inga offerlamm där längre, därför att de offerlammen var bara en bild av honom som skulle komma och bli det enda offret som offrades en gång för alla. Wow! Får jag säga själv, men inte ni säger det. Det är helt fantastiskt! Varför? Därför att den här boken är sann. Det är därför vi är entusiastiska över den. Är det någon som har fattat det? Att det är inte tradition. Det är inte bara liksom kyrkan. Och liksom, vadå kyrkan? Liksom en person som har igång att en kyrka är inte heliga, men en dass. Dass är ett ord för toalett som man använder förr i tiden. Därför det är inte byggnaden, det är vi som är kyrkan. Alla vi som har trott på Jesus Kristus som vår frälsare. Som har gjort det här, den här Messias till vår personliga frälsare. Det är det det handlar om. Det är kyrkan. Inte en byggnad, inte en organisation. Utan det är en levande tro, en levande Gud som har gett oss ett levande ord. Och den här tiden... Ni ser hur de här bibelprofetierna har slagit in med en sådan exakthet att det finns inte på kartan, för att tala modern språk. Det är någonting jag lärt om senare. Det finns inte på kartan, det betyder att det är omöjligt, det är uteslutet. Det finns inte på kartan. Det är ett bra uttryck faktiskt. Men det är helt fantastiskt. Men vet ni att det finns ännu många, 300 profetier talar om hans första tillkomst. Vet jag att det finns många, många fler profetier som talar om andra tillkommelser. Och folk försöker att vifta bort de här och säga att det är bara symboliskt. Man tolkar det allegoriskt. Men varför skulle vi frångå våra hermeneutiska principer? Någon säger att det betyder ordet hermeneutik. Hermeneutik betyder tolkningen av texten. Varför ska vi frångå våra hermeneutiska principer och tolka texterna som handlar om hans andra tillkommelse annorlunda än de som handlar om hans första tillkommelse? Det är inte logiskt. Så vi tror det. Och det finns sådana tidstecken. Jag kan inte ens börja gå in på det, för att min tid är slut. Jag skulle nämligen bara tala om det här, men det är helt fantastiskt. Det är dags att vakna. Det är dags att stå upp. Någon säger, ja, men om Jesus kommer snart, liksom, då är det bättre att vi tar det lite lugnt och bara vänta på hans återkom. Martin Luther sa, om Jesus kommer imorgon, så planterar jag mitt äppelträd, bara tror jag, idag. Det betyder att jag vet inte. Jag gör det. Jag lever som om jag har 100 år kvar. Men jag lever också som att han kommer idag. Det är ingen skillnad. Jag vill leva en ljus. Jag säger, ja, men tala bara om när han kommer, så lever jag som jag vill. Och sen liksom dagen innan då liksom. Jesus kommer imorgon liksom. Ja. Yeah. Så, redo! Nej, vi lever alltid på det sättet som om, därför att församlingens uppbrukande, extra, det har jag inte ens tänkt, men församlingens uppbrukande kan ske när som helst. Hans andra tillkommelse, vedermödan, alla de här sakerna, okej, där har vi en massa tidstecken. Men församlingens uppryckande är omedelbart. Det kan ske när som helst. Inga tidstecken behöver ske innan det äger rum. Så vi vill vara entusiastiska över julens sanna budskap. Guds lam kom in i denna värld. Och Johannes Döparen pekade på honom och sa, se Guds land som borttar världens synd. Fantastiskt, vi har en frälsare. Och vi kan tala om honom och säga, åh vad sött liksom, nu har jag fått fram min lilla tomte här. Och nu ska jag vara extra snäll, därför att det är jul. Och det är det julen handlar om, att vara snäll och att vänta på tomten. Helt fel, det handlar om att en människa blev född Guds lam, Guds frälsaren för mänskligheten. Och nu måste jag hejda mig, annars predikar hela dagen. Herre, vi ber att du välsignar oss här tankarna för oss. Tack Jesus för detta underbara profetiska uppfyllande av ditt ord. Att du kom in i den här världen exakt så som ditt ord hade sagt. Och de här herdarna som var studerade i skrifterna, de visste vad som gällde. Och när de såg detta barn, då var det ett tecken. De förstod att det var han som skrifterna hade talat om. Och det var därför de gick ut. Och de jublade över detta, att en frälsare har blivit född. Om du lyssnar på det här på internet och du har aldrig i ditt hjärta bjudit Jesus in till att bli din frälsare. Kanske du bara känner honom som ett exempel. Kanske du bara känner honom som en god människa, en lärare, en profet eller vad det nu kan vara. Men du känner honom inte som din frälsare. Ta till dig de här orden. Bjud honom in i ditt hjärta idag. Säg Jesus, här är jag, en syndare. Hjälplös i mig själv att göra någonting som förtjänar evigt liv. Jag bjuder dig in i mitt hjärta. Förlåt mig mina synder. Ta emot mig. Tack Jesus att du dog för mina synder på Golgata kors. Och att jag kan få bli ett Guds barn. Genom tro av nåd i det ögonblick jag tror på din död, begravning och uppståndelse. Enklare än så kan det inte bli. Om den helige ande manar dig att fatta det beslutet, gör det i ditt hjärta nu. Och säg Jesus, jag vill bli ett Guds barn. Jag tror på dig. Amen. Om du gjorde det, kontakta oss. Eller kontakta en bibeltroende församling. Och börja att följa honom. Följ undervisningen. Lär känna denne frälsare. För vem han är. Hur man har uppenbarat för oss hur man är. Vi ber dessa ting innan. Amen.
Amen.